Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja, det var ett omtumlande år i GIF Sundsvall. Från fem raka hållna nollor på våren blev de ju plötsligt ett förlorande lag. Vi rapporterar om en fystränare som fick gå, om stjärnspelare med utgående kontrakt som inte blev sålda. Och en av de värvningar som klubben trott mest på, Smile Suljevic, rev man kontraktet med. Vi började tala om ekonomiska problem, om någon slags osämja mellan klubben och Emil Forsberg. Och sen vände ju alltid ett glädjevrål och cedergrensk dans med dopp när giffarna klarar kontraktet med minsta möjliga marginal. Ja, det fanns många stenar att vända på med Urban Hagblom. Samtidigt ska ju klubben nu in i en ny säsong med allt vad det innebär. Medan de andra snart går på semester jobbar sportchefen som hårdast. Och vi hälsar välkommen till den mest aktuelle GIF Sundsvall-relaterade person som vi kunde hitta. Du lyssnar på GIF-podden med mig, Lukas Salin.
Med mig, Oskar Lund.
Och med dagens gäst, presentera dig.
Urban Hagblom, sportchef GIF Sundsvall.
Ditt namn känner vi igen vid det här laget. Vi har också en fjärde man i studion som iakttar mest. Vill du också presentera dig?
Ja, Cosmo Roberts heter jag.
Välkommen.
Ja, får man säga. Ha prao hos oss på ST-sporten.
Mm, en kvällskan på ishockey.
Ja.
Men först blir det fotboll. Mm. Och det gillar du, eller hur?
Ja.
Oh. Och nu blir det ju ofrånkomligen lite fotboll med Urban här. Får man väl säga. Du är högaktuell nu, för det är nu allvarligt det börjar för dig.
Ja, precis. Eller det har börjat för ett antal veckor sedan, alltså. För det är ju så att vi back office går in i vår mest hektiska period vad det gäller fotbollsbranschen. Så att det är nu vi jobbar för högtryck. Självklart man jobbar för högtryck egentligen under alla 12 månaderna. Men nu är det ju en extrem period. Så är det. Mm.
Och vi tänkte ju både liksom ta en tillbakablick på säsongen som har varit. Men också blicka lite framåt. Men jag tror ändå man ska börja här och idag, för det blev precis klart med en ny man inne i ledarstaben, Henrik Ånstrand från Hudiksvall. Det får du berätta lite.
Nej, stämmer. Jätteglada är vi idag där vi då har undertecknat ett avtal. Vi var ju väldigt klara under efter säsongen att vi skulle...
Vi ska tillägga det, det är typ en kvart sedan.
Ja,
ja, typ.
Så ni är snabbt ut med nyheten.
Men ni som följer våran sajt och sådär har ju läst om det här namnet tidigare. Vi har ju berättat att han var högaktuell.
Så är det.
Ni har haft bra info till det.
Ja.
Nej då, men vi är rätt så klara med att vi ville förstärka vårt ledarteam. Och det är då Joel som ytterst ansvarig, men att vi skulle komplettera med ytterligare tränare kvaliteter, instruktörskvaliteter, och där vi nu har gjort klart med Henrik Ånstrand Hudiksvall, och det är ju för att ge Joel och Ferran, det finns bara 24 timmar på dygnet och arbetsbördan räcker inte till för att vi ska kanske ta ytterligare steg för att vi ska göra vårt lag och ge laget ännu bättre förutsättningar för framtiden, och där var det en resursfråga, och där har vi nu lyckats hitta en tredje tränare i vårt team som vi ska lägga ner ännu mer krut på individernas utveckling. För lyckas vi utveckla varje enskild spelare så kommer också prestationen av laget bli bättre.
Men vad blir hans roll då i den här staben? Eller om du ska beskriva hela ansvarsfördelningen?
Ja, den ansvarsfördelningen är inte riktigt klar än. Det här ligger ju då på Joel Cedergren som har det yttersta ansvaret kring fördelningen, kring ansvarsområdena, kring teamet. Och där har vi väl kvar en liten pusselbit utifrån hur fysdelen kommer att fördelas. Eller om det kommer att komma in ett fjärde namn. Det ska vi väl se vad som händer i teamet. Men det är ju allt utifrån lagdelarna och kring spelet, spelidén, positioner, individuell uppföljning. Det handlar om analyser, det handlar om scouting, det handlar liksom om analyser på våra egna spelare utifrån utveckling, fortbildning. Så att det här är ett oerhört brett område. Men med dagens teknik så har man ju oerhört mycket hjälp som tränarna måste lägga ner mycket tid på. Som gör att det här är mycket, mycket bra för GIF Sundsvall att vi har fått in ett tredje namn i tränarteamet.
Jag tänker, som du säger, det är inte riktigt helt klart med rollfördelning. Men borde man inte ha järnkoll på det innan? För Joel och Ferran måste väl ha något önskemål där om vad de vill komplettera sig själva med för någonting.
Så är det utifrån att där har vi ju gemensamt, jag och Joel framförallt, och gått igenom utifrån vad man upplever att man vill lägga ner ännu mer tid på. Men det är lite för tidigt att säga idag exakt vilka som Henrik Ånstrands ansvarsområden är, eller Ferran Sibillas eller Joel Cedergrens. Som gör att vi vill vara lite försiktiga med att gå ut med det. Men det kommer inte att vara några hemligheter utifrån hur ansvarsområdena ser ut. Men det här vill vi också ge lite tid och att de här ska få hitta de här områdena själv. Men som sagt, Henrik har ju varit fantastisk på att utveckla individer och lag utifrån som han nu har jobbat i Hudiksvalls FF och som...
Men det måste ju bland annat Pontus Silver har passerat och nu Kristoffer Eriksson
Bofflan. Ja, Sören Eriksson var ju huvudtränare där när Silver var där, vet jag. Men Henrik Ånstrand, varför just honom? Jag vet att han har gått högsta provutbildningen i förbunden, nyligen fått godkänt på den och gjort ett bra jobb i Hudiksvall och liksom snackat som en av de lovande tränarna därifrån från den serien. Men vad är det som gjort att ni har fastnat just för honom?
Nej, men det är ju alltså utifrån en personlighet och hans ledarskapsprofil, alltså utifrån hur han fungerar som ledare, som tränare. Men på samma sätt som vi tittar efter talanger vad det gäller spelare, kvalitet på spelare, så tittar ju vi efter talanger inom tränarkåren. Och där har vi en väldigt stor talang i Henrik Ånstrand som vi lyckas ha löst något till GIF Sundsvall och som vi ser en väldigt spännande framtid i, är att komplettera vårt tränarteam med. Men det är ju en ledare som vi har följt under många år. Ni vet säkert, han har ju faktiskt spelat i GIF Sundsvall en gång i tiden. Han har ju gått igenom hela Tipslit-projektet och varit uppe i vår A-trupp, men hade lite otur med lite skador som gjorde att det varit en ledarkarriär för han via Söderhamn och Hudiksvall. Så att personligheten och människan har vi känt länge och han kommer att passa ypperligt i GIF Sundsvalls ledarteam med Joel och Ferran. Tillsammans så kommer de att göra ett gott arbete.
Hur långt är avtalet?
2 år.
Två.
Så det följer alltså Joel och Ferrans avtalslängder som det ser ut med dem också. För det är så vi vill förhålla det här teamet, att de är tillsammans.
Intressant.
Intressant, och intressant att det kanske också kompletteras med den här fystränaren. Jag tycker vi har fått ta emot en del under säsongen om också kommentarer om att det sett lite trött ut, och det kanske också är någonting som får mig lyslampa på sig just eftersom det var en oenighet och Jocke fick lämna föreningen under säsongen. Men hur bedömer ni den fysiska statusen?
Den fysiska statusen är inget fel på, utan sen kan man alltid ha synpunkter på vissa styrkor och svagheter, men fotbollsfysiskt så har man inte varit för dåligt tränad eller något annat, utan man ligger på väldigt bra värden i hela gruppen, och vi har inte förlorat matcher på grund av fysen. Däremot så kan det alltid finnas saker vi kan önska vi ska förbättra ytterligare som gör att vi vinner fler matcher. Men vi har inte åkt dit på fysen, det är jag rätt så säker på. Mm.
Hur ser du på uppbrottet som blev med Jocke Svebros nu när det har passerat ett antal månader sedan dess?
Nej, men det är ju jätteolyckligt. Jocke har gjort ett fantastiskt jobb och jag har varit väldigt engagerad och gjort ett gott jobb. Sen så är det ju så i... mycket i livet som gör att det inte fungerar exakt på bästa sätt i relationerna och utifrån hur man upplever hur träningen ska bedrivas. Och där var man väl inte överens och där så är det ju ändå någon som sitter med det yttersta ansvaret och då blev det ju inte någon bra lösning. Så att vi skildes åt som utifrån en bra situation, alltså bra relation. Så att det finns inga konstigheter i det, men de var ju överens om att man avslutade sitt samarbete för man såg olika på hur man skulle bedriva fotbollsfysen. Och en förutsättning är att ledarteamet är överens. Och när man då inte var där så var det ett avslut.
När det gäller fysen så tror jag vi ska prata lite mer med Joel Cedergren om den vid läge också, kanske om han kommer tillbaka till podden. För...
ja, det är väl mer hans område än ditt.
Så är det.
Jag vet att man jobbar mycket med periodisering och sådär, som jag bland annat hörde Andreas Brännström, en aktuell tränare som det har snackats mycket om på slutet, prata om i en annan podd igår. Mm. Jag tänkte på det då att vi bör kanske ta hit Joel och snacka mer med det. Det är ett intressant ämne som många, många klubbar jobbar efter nu, bland annat Östersund och sådär. Och även Joel Cedergren vet jag. Mm. Försöker bedriva träning ut efter en periodiseringsmodell som finns.
Så är det, för fotbollsfysen är ju lite annorlunda än om vi ska gå och träna fys om man vill bygga muskler, men så att det handlar om att få en kunnighet i fotbollsfysen och utifrån hur vi ska kunna prestera bättre utifrån de 90 minuterna. Och undvika skador med mera. Så att det tar ni med Joel.
Mm. Vi är inne på säsongen som har varit då, utifrån fys och Joakim Svedberg och så vidare. Nu har det gått några veckor. Vad ger du GIF Sundsvall för betyg för den gångna säsongen i Allsvenskan? Det blev ett nytt kontrakt precis, säkert i sista omgången.
Ja, det är lite, om man ska se resultatmässigt, det är ju ett okej resultat då, inte mer än okej. Vi spelade Allsvenskan 2018 och det var ju också föreningens målsättning. Sen så kan man ju allt ha ett spann från första plats till 13:e i det här fallet som gör att man spelar Allsvenskan. Men vi är inte nöjda. Men vi gör en okej säsong. Sen kan det vara lite olyckliga omständigheter där vi får, jag säger, fel spelare skadad. Vi får åka på lite för mycket skador på betydelsefulla spelare som gör att omsättningen i spelartruppen varit lite för stor utifrån laget. Som gjorde att det finns ett försvar till att man inte kanske heller når rätt resultat. Sen så ska man vara klar över de ekonomiska förutsättningar som vi jobbar efter som gör att vi kan inte trolla heller, utan det gäller att våga se det här långsiktigt och jobba långsiktigt som vi nu gör med talangutveckling och de spelare som vi rekryterar till oss. Så är ju också att vi måste ge dem tid att gå in och prestera. Och det var väl där som det vart en liten brygga då innan när det vart för stor omsättning på spelargruppen. Sen så ska självklart jag rannsaka mig själv också utifrån kanske hade en liten för stor övertro på några nya spelare som vi är medvetna om, som vi ska ge tid att komma in i Allsvenskan och i svensk fotboll, men som tog lite längre tid än vad vi kanske i en väldigt optimistisk situation hade trott. Mm. Så det måste jag ta till mig och de kommer att leverera. Det har man fått sett under hösten och det kommer bara bli ännu bättre 2018 och 2019. Men det tog lite längre tid än vad jag hade en förhoppning om.
Det är intressant, för det var ju en av de stora intrycken tycker jag när du var här i våras också, att du sa att på hösten då kommer det här vara en trupp som är mycket bättre än på våren ut efter utveckling. Men om man ser sätter du ditt liksom sportchefsarbete, om du tittar tillbaka nu på den här säsongen, är det någonting du hade velat göra annorlunda? Eller byggt truppen på något annorlunda sätt?
Nej, det är ju, vi har ju inte vi har ju lite begränsade förutsättningar utifrån storlek på trupp och sånt där, men det vi åkte på lite för mycket skador som hade gjort att kanske på någon position att vi skulle ha varit lite bättre förberedd på om någonting sånt här skulle ha hänt. Jag kommer inte direkt på någon så här nu, men självklart så är det att kanske varit tydligare utåt att det här skulle också få ta lite tid. Men hela föreningen och vi hade en väldigt bra bild utifrån hur vi hade fått växlat spelare som vi var färdiga med utvecklingen i GIF Sundsvall, och tyvärr tappade vi ju några då betydelsefulla spelare som vi sålde, vilket var väldigt bra för GIF Sundsvall och utifrån vårt långsiktiga och ekonomiska perspektiv, medan direkta sportsligt så var det lite tuffare liksom utifrån resan när man nu tappade Runar och Stefan Silva och Padiba. Så var det att man skulle ha gett de nya spelarna lite längre tid att komma in i det här.
Flera av, som du nämnde också, kommer ju från andra ligor. Vi har Pirtiukki från Finland, Sigurdsson från Island och sen har två spanska spelare och sådär. Mm. Liksom. Det var inte så många spelare som ni tog in med allsvensk erfarenhet på det sättet. Det var väl Hallenius och Myrestam, assist till väldigt liten del. Hur tänker du kring det? Är det ett måste ni göra så för att liksom, ni har inte ekonomin att värva från allsvenskan, eller borde ni ha tänkt på ett annat sätt eller kommer tänka på ett annat sätt framöver?
Svårt att svara på direkt, men vi kommer nog inte att tänka på något annat sätt, men där är ju att vi skulle ha gett spelarna då, med Pirtiukki och med Batta och Carlos och Kristin kanske mer tid. Det var ju det jag sagt, att jag kanske var lite för överoptimistisk utifrån att de skulle gå in och leverera då, för det är ändå en omställning. Även om det här är kvalitetsspelare, väldigt, väldigt bra spelare, så tar det tid att komma in i svensk fotboll, för det blir lite annorlunda än vad det, hur det ser ut i finska ligan eller isländska ligan eller då Sekunda B som det var för Batta. Så är det ändå en viss omställning, så att det handlar om till syvende och sist, så handlar det om att få in rätt kvalitet på den ekonomi man har och på de positioner man söker. Sen så har det ju sprungit iväg åt det hållet, så det spelar egentligen ingen roll idag om det är en svensk eller om det är en finländsk eller en isländsk spelare, utan det är ju en spelare med de kvaliteterna vi söker. Så det kommer inte att bli någon skillnad. Sen så drömmen som sann Sundsvalls vän och norrlänning, så önskar man ju alltid norrlänningar eller framförallt Sundsvallsbor i laget. Men där finns ju begränsningar på kanske kvaliteterna som vi nu söker, och där vi då att ta nästa steg, så blir det också att vi måste se över många gränser.
Apropå det så vill jag lyfta frågan om IFK Timrå, som gjorde en fin säsong i Division 2, nästan kom upp i Division 1. Hur ser ni på dem vad gäller eventuellt samarbete eller spelare som kan vara intressanta?
Ja, men absolut, vi har en väldigt bra dialog med Timrå, och självklart så ska vi samarbeta och skapa förutsättningar. För om ni ser på spelartruppen i Timrå, så har majoriteten av den truppen har ju varit representerat GIF Sundsvall på talangsidan, eller att de har varit i våra A-trupper, men de kanske inte har tagit steget fullt ut, och de är i Timrå då och levererar på ett bra sätt. Så att det finns definitivt alla möjligheter att vi ska hitta. Det är ju den klubb som vi närmast jobbar med, som finns i vår region, och vi har en väldigt bra dialog, så att det är inte omöjligt att vi kan låna ut spelare.
Hur ser den dialogen ut? Är det med Pontus Melander?
Men det är nog framförallt gentemot klubben och Lasse Edström, alltså, som ändå ordförande, och där de sportsliga representanterna, det har inte varit så mycket på tränarhåll än så länge, utan det är ju framförallt klubbarna som pratar då om spelare
och förutsättningar. Spelare som ni har plockat in lite från lägre divisioner, som Yaudit Salih och Aziz och så här, hade man inte lika gärna kunnat plocka från Timrå?
Jo, absolut.
Apropå det här lokalförankring.
Absolut, om det finns de kvaliteterna så gör vi det.
Finns det spelare där nu som du tycker, eller som är aktuella, eller som ni liksom följer på det viset att ja, ni skulle kunna se dem i Sundsvall?
Vi följer alltså alla regionens lag på ett bra sätt, alltså med alla de möjliga medel vi har. Spontant idag så ser jag ingen i Timrå som riktigt är där, men det finns ju ett antal spelare som vi ändå följer och både som har kommit från vår miljö men som kanske har kommit även från Timrå och Alnö som du sen kan följa liksom och se. För någonting som jag tror fotbollen och som vi jobbar efter, det är också att våga vara långsiktig och att du ska ge spelare tid. Alla behöver inte vara allsvensk när man är 19 år utan man kan faktiskt hitta andra utvecklingsmiljöer och där är definitivt Timrå en och vi följer dem på ett bra sätt, men i nuläget så känner vi ingen som är jättehet för GIF Sundsvall, det ska jag bara gärna säga.
Kan det ändå vara aktuellt att bjuda in dem för att få se dem i en annan miljö?
Ja, och det har vi ju gjort genom åren och så kan det ju ha varit distrikt där de är inne och spelar i U21-allsvenskan där man då har den möjligheten att tillhöra en annan klubb fast du får spela tävlingsmatcher. Så att det har vi ju gjort. Det har varit spelare från regionens lag som vi ändå har använt i U21. Och det kan ju ha varit både utifrån att få se dem i vår miljö och att stimulera spelarna i deras miljö för att de känner att de är under uppmärksamhet och att de liksom att ta nästa steg i sin förening.
Kommer ni fortsatt ha ett U21-lag? Nästa säsong.
Vi är precis inne i fasen så att lite tidigt att svara på, men det är inte en budgetfråga direkt utan det är mer en fråga utifrån det vi ser på de sportsliga förutsättningarna, för det handlar ju om att ha en matchmiljö och att vi i så fall också ska ha en A-trupp där A-spelarna konsekvent spelar i U21, de som då inte startar. Det som har varit är ju utifrån en matchpulsering och för att få en okej träningsvecka som gör att liksom exempelvis om vi spelar Norrköping borta med vårt representationslag på söndagen och kommer hem på natten efter en bussresa, kommer hem 6 på morgon, så är U21-matchen och så har du återhämtningsträning på måndagen efter här där det blir en sådär träning. Sen har U21-match på tisdagen i Jönköping borta. Som gör att stor del av A-truppen, nästan halva A-truppen är borta i Jönköping för match. Och så kommer de hem 6-7 på morgon och så har de en återhämtningsträning på onsdagen. Så blir det liksom inte någonting vettig, bra träning på nästan en hel, ja, hela veckan. Som gör att liksom, det gäller att få till ett spelschemat med U21 och spelschemat med Allsvenskan på ett väldigt bra sätt. Som gör att vi kan skapa förutsättningar för att vårt A-lag ska prestera. Också viktigt att för att vårt U19 allsvenska lag ska prestera.
Vad skulle man kunna göra som alternativ som du eller ni som förening ser det, om man inte ställer upp i U21-allsvenskan? För i år blev det ju några spelare som hade en tuff höst. Ta Samuel Assis som exempel som var skadad och sen inte fick någon matchmiljö på hela hösten och därmed kanske inte heller kunde konkurrera riktigt om en och slå sig in i laget igen.
Så det, finns det finns ju en möjlighet att då måste du hitta förutsättningar att spela träningsmatcher mot lag på rätt nivå. För det finns ju några fler lag som inte spelar U21, exempelvis Östersund, Dalkurd, tveksam. Liksom, det finns ju lag som du kan spela träningsmatcher mot. Sen kanske det går också att ordna liksom en match här i Medelpad för att få en match. Men i mycket fall så ser vi också kvaliteten på träningen utifrån hur den höjdes under hela hösten. Tack vare att vi nu valde att inte delta i B-slutspelet. Och en effekt var ju också U19 som vi hade det tufft i. Och de tror jag hade 11 raka vinster efter sen vi inte varit med i U21. Och där ser man ju konsekvenserna utifrån att vi belastar vissa spelare för mycket. Och några spelare som får för lite belastning då, utifrån att de inte får en match. Men det är ju träningsmatcher alternativt. Det är ju också att du ska hitta ett rotationssystem med vårt representationslag.
Mm. Det finns en del att klura på. Men vi hade någon liten följdfråga apropå det lokala, eller hur?
Ja, precis. Vi var inne på det med lokal förankring och du nämner Norrlands och Sundsvalls spelare. Vi har fått en lyssnarfråga som lyder som följer. Har man kontakt med tidigare spelare som Pontus Engblom, Robert Lundström, Tobias Eriksson etc. när det kommer till att försöka värva tillbaka? Och är någon av de spelarna aktuell inför 2018?
Vi har kontakt med utflyttade Sundsvallskillar ute i förskingringen som inte är i GIF Sundsvall och de som spelare som har varit i GIF Sundsvall. Sen kan det vara även av utländsk härkomst, men tar vi Sundsvallskillar...
Balla Garba.
Han är
en frekvent podd-deltagare.
Ja, precis. Ja. Nej, men så vi har... upplever vi en väldigt bra dialog och de är också här och när de har semestrar så tränar de med GIF Sundsvall och de är hemma dag ett liksom inne i omklädningsrummet och det ser ut som de inte har gjort något annat egentligen eller att de tillhör laget, så att de är alltid välkomna och vi gör allt vi kan för att de ska representera GIF Sundsvall.
Alla tre?
Jag säger inte 2018 men alla tre vill vi gärna se representera GIF Sundsvall. Jag säger alla fyra. Vi har Emil Forsberg också i Leipzig. Så att,
då får du vänta lite, Urban.
Ja, jag tror att det kan vara. Det kan stämma. Ja. Men... nej, utan vi gör allt vi kan utifrån de förutsättningar vi har eftersom vi har en begränsad ekonomi.
Alla fyra, du räknar inte in en Micke Lustig? Nej. Är han förlorad?
Ja. Han kommer att bli kvar i Glasgow, tror jag.
Ja, det verkar så. Jag såg han hade något uttalande där. Men är det någon av de här som är aktuell nu då? För ni någon dialog eller finns det något konkret att säga där kring de här tre namnen som det efterfrågas? Eller någon annan? Du får gärna kasta ur alla namn ni ska försöka värva. Det tar vi tacksamt emot.
Och lite trist som vanligt tänkte jag säga, så kan jag inte nämna så där jättemycket. Men självklart, vi undersöker ofta alla möjligheter att se vilka... Nu sitter ju alla de här spelarna under avtal och GIF Sundsvall har inte ekonomi att hantera transfers idag. Så att om situationerna förändras för någon av spelarna eller att någon av spelarna inte mår bra, så är vi där och ser hur vi kan göra för att det ska bli bra.
Det var en Norrlands fråga till, Lukas. Du kan...
Ja, men precis. Det är en som frågar här. Vore intressant att höra vilka spelare från de norrländska klubbarna i lägre divisioner som Hagblom har ögonen på. Så nämner han några. McNeil i Thorengruppen, Anton Eriksson i Umeå, Alf Adli i Thorengruppen med flera.
Ja, Peter Tillin
petar vi alltid in. Gillar ju vi.
Ja, så är det.
Vi har, upplever jag då, vi har bra koll på norrländska spelarna i våra lag och vi har väldigt bra dialog utifrån, historiskt utifrån Norrlands elitfotboll som vi kallar det, på NEF, åren som Giffarna drog i och som vi då hade med IFK Luleå och Umeå FC, Friska Viljor och Östersund och Hudiksvall. Så har vi bra koll i de här regionerna på spelarna. Det som är att vi kanske har ännu bättre koll på de yngre kategorierna som gör att vi rekryterar spelarna ännu tidigare, för att idag så har GIF Sundsvall den absolut bästa talangverksamheten norr om Solna, ska jag nog säga, som vi kan bedriva talangutveckling, och det har fått en genomslagskraft i norra delen i Sverige eller i hela Sverige som gör att spelare söker sig till Sundsvall, till GIF Sundsvall och till vårt nationella idrottsutbildning på NIU, fotbollsgymnasiet. Som där vi och NIU har ett jättefint samarbete och som gör att spelare vill, de söker till Sundsvall. Det är alltså landslagsspelare som söker till Sundsvall för att de ser att det här är bästa miljön för deras individuella utveckling. Så där tittar vi mer kanske på Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Hälsingland. Kanske inte lika aktivt egentligen här i Dalen idag eftersom det är naturligt kanske med Östersund där för de ungdomarna. Men de har ju inte närheten av den talangutveckling som vi har i GIF Sundsvall idag.
Kan ni på något sätt använda er av till exempel Emil Forsberg i den här rekryteringen? Använda honom lite som ett vapen att tala gott om?
Det, ja, så är det ju. Vi har en oerhört stor hjälp av Emil, men det är ju med många spelare. Vi har många bra representanter som har gjort den här resan. från ungdomsmiljöer till talangutveckling GIF Sundsvall, som sen gör att man är ute i Allsvenskan, eller att du sen är i Allsvenskan i GIF Sundsvall, eller om det är ute i Europa till och med. Som vi har ju två spelare som har gjort resan nu. Micke Lustig gjorde ju kanske inte riktigt talangresan via Tipselit, utan han tog vi som väldigt ung 18-åring till GIF Sundsvall och utbildade han via GIF Sundsvall, som gör att han idag är Celtic och landslagsman, och Emil Forsberg i Leipzig och är landslagsman. Pelle Nilsson gjorde resan från GIF Sundsvalls tipslitverksamhet och ja, är numera assisterande sportchef i Leipzig, så att, men vart blev ju landslagsman och väldigt fina spelare. Och det här har vi ju också många spelare som är utanför, både med våra isländska vänner som vi utbildade till landslagsmän i vår miljö utifrån Runar och Ari, och även Jon som troligtvis nu kommer att få resa och spela VM. Så liksom ger det ett, har vi ett gott renommé ute i fotbollssverige, och det är någonting som vi ska vara väldigt glada och stolta över. Men vi ska absolut inte vara nöjda, utan vi söker hela tiden fortsatt utveckling. Vi måste bli bättre.
Bland de där namnen som du nämner nu så är ju Emil Forsberg såklart det största. Mm. Hur är relationen med honom nu? Det har ju varit en del skriverier och så under vad ska man säga, hösten är det väl, först efter uttalande där om att han, ja, men han blev lite pantsatt, och Emil har ju pratat om att han inte var helt nöjd själv heller. Hur är relationen mellan er nu?
Den är, som jag upplever, jättebra, så det är inga konstigheter, utan det här blev ju utifrån ett missförstånd, och här kan man ju se er styrka i media utifrån vad som kan hända om jag uttrycker mig fel vid fel tillfälle, så kan det missuppfattas, och där det blir rubriker, you name it, som gör att när jag då följer med det så kan jag ju få missuppfattningar på det hela. För så var ju, men idag så har vi, upplever jag, vi har en jättebra relation med Emil.
Har du pratat med honom efter?
Ja, så jag har pratat med honom och vi har fortsatt god kontakt.
Hur mycket betyder han för, eller ja?
Vad var hans, hur såg ert samtal ut där? Vad kom ni fram till efter det
här? Nej, men det var ju utifrån det man hela tiden kan se, utifrån hur det kan misstolkas, utifrån hur det kommuniceras, så är det väl bara att vara tydligare, att ha ännu bättre kommunikation med varandra. Man måste ju alltså göra det tydligare och på ett bättre sätt än vad GIF Sundsvall gjorde vid det tillfället, och det måste GIFarna ta till sig.
Borde ni ha ringt honom innan, helt enkelt? Är det som, ja,
och det till saken hör att man jagade ju, de är kanske inte så enkel att få tag på alla gångerna utifrån att man spelar Champions League som nu senast liksom, och det är matcher till höger och vänster, så var det ju en som hade det uppdraget och provade och sökte han väldigt länge, men inte hade då kontakten. Och för det var väl, det har kunnat, man har kunnat använt vilket namn som helst i den presentationen, men nu av naturliga skäl, eftersom det var en Sundsvalls son, så vart Emil Forsberg, och det kanske inte var så bra att använda hans namn, för det vart ju också medialt jävligt intressant. Så att GIFarna får ta till sig det, men det finns inga konstigheter mellan Emil och GIF Sundsvall, utan
vad bestod själva missförståndet i det, om man ska reda ut det?
Nej, men det var ju att en idé som GIF Sundsvall hade kring investeringar var väl att du skulle kunna bli delaktig i spelares vidareförsäljningar och sånt där, att det skulle kunna ge, att för i grund av GIF Sundsvall ville låna pengar, och en säkerhet var kring spelarförsäljningar, och då tog man upp Emil Forsbergs vidareförsäljning om det. Och det skulle man, han har kunnat tagit Runar Mar Sigurjonsson, eller har kunnat tagit Stefan Silvas, eller har kunnat tagit Ari Skulason, eller Robert Lundström. Många spelare, det har kunnat tagit väldigt många spelare som det finns vidareförsäljningar på, men då använder man Emil Forsbergs namn, och då var det ju ungefär att vi skulle, det var det som var säkerheten av att sälja Emil Forsberg, och så var det ju inte. Och där så ska man nog vara lite klokare med vilka namn man använder, men det var ju inget, någonting illa ment från GIF Sundsvall, och det var bara att media fick fel uppfattning utifrån vad budskapet var.
Finns det inte en risk i det här att det skulle kunna bli en typ av, ja, nu för förtäckt tredjepartsägande, att det skulle kunna tolkas så att ni skulle kunna åka på reprimander?
Ja, nej, det är det inte, utan det här är ju liksom ett lån. Sen kan man ju alltid ha syn på vad är det för säkerhet. Det, du i så fall lämnar en säkerhet på någonting som du inte äger frågan. Så att jag tror inte att det är så där jättemycket säkerhet, utan att jag kan är expert på juridiken, men det var som ett förslag utifrån. Det finns ju enormt stora sponsorer, investerare som liksom ser liksom med glädje kanske att förstärka GIF Sundsvalls ekonomi och på ett snyggt sätt vara delaktig i att rädda situationen som det var då. Där det här var ett förslag liksom, på en idé som en möjlig väg att få tillbaka pengarna på. Men den affären är borta och det är inte aktuellt, utan GIF Sundsvall ska lösa den här situationen utan de här lånen.
Ja. Vi har en lyssnarfråga också på ämnet Emil Forsberg och försäljning. Ponera att Emil Forsberg säljs för över 500 miljoner har man dragit till med här då. Vilket skulle ge mycket pengar till er då, eftersom att ni har rätt till utbildningsbidrag och sådär. Mm. Finns det någon plan för hur man ska använda dem om det skulle vara så? För, ja, går de exempelvis direkt till att ta bort skulder, eller vill man satsa på något särskilt, är frågan då. För det är ändå så att det är en finns en viss sannolikhet i att Emil kan bli såld med tanke på
ständigt aktuell.
Precis.
Så är man på den här nivån så är man ju också ständigt aktuell. Men det finns ingen plan idag, för att det är ju ändå en fråga som inte vi äger. Och den plan som finns i föreningen är att det kommer ju inte att vara några kortsiktiga åtgärder på en sån. För det är ju i så fall, oavsett vilken spelare som säljs, så blir det ju ett fint tillskott till GIF Sundsvalls ekonomi som kommer att investeras på en långsiktighet. Kommer inte att bli någon kortsiktig lösning, utan det kommer att bli en långsiktig investering. Sen om det är på anläggningsfrågan eller om det är på, finns ju så enormt mycket att investera i en sån här organisation, och sen om det kan innebära nya anställningar i någon annan form eller som gör att vi GIF Sundsvall på sikt blir ännu starkare, det är svårt. Men det finns ingen direkt plan mer än att det här kommer att bli långsiktigt.
Om man ser till förutsättningar då, finns det någonting som ni drömmer lite om att kunna fixa? Alltså, säg ett gym, eller att det är bättre omklädningsrum, eller inte vet jag, en viss typ av ledare. Finns det någonting sånt som ni går och drömmer lite? För ni surrar väl ännu, ni dricker ju kaffe en hel del, det berättar du för oss här innan.
Ja, fast vi
det finns, vi ju drömmer så ju lite här
i farten givetvis.
Ja.
Ja, precis.
På väg mellan möten.
Ja.
Ja. Här kan det nog vara väldigt, väldigt brett alltså. Men självklart så är vi behov av en bra anläggning för vår egen akademi, ungdomsakademin, och som vi har på gång där på uppe i Nacksta på Nackstaplanen där, som vi är på väg att börja bygga någonting som på sikt kan vara väldigt bra för Sundsvall och GIF Sundsvall självklart. Men sen så om jag får drömma så...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Tror jag inte att det skulle vara någon nackdel att vi har en byggnad där vi är tillsammans, hela organisationen. Idag är vi ju utspridda i olika fastigheter, men att vi skulle vara tillsammans i en och samma byggnad. Och sen om det blir GIF Sundsvall som måste göra den investeringen, eller om det blir ett samarbete med Sundsvalls kommun som är arenaägare, får man ju diskutera. Men jag skulle gärna se direkt att det är tak på östra och västra läktaren. Mm. Som gör att vi skapar hospitality för våra besökare. för att skapa trivsamhet och en arenautveckling. För vi måste bli skickligare på att locka mer besökare till idrottsparken. Det är ett måste för att vi ska fortsätta att utveckla GIF Sundsvall, så måste vi också attrahera Sundsvallsbon, mellan norrlänningen, och att besöka allsvensk fotboll på idrottsparken. Och lyckas vi inte med det, då kommer vi få det tufft här i framtiden.
Finns det någon tydlig plan för det inför nästa år? Det är flera som har undrat kring det också när det gäller
lyssnarfrågor. Ja, det gör, och det jobbas hårt med den planeringen utifrån allt för att förgylla upplevelsen för besökarna, alltså på idrottsparken. Och det kan ha allt med service, och det var ju första året i år som vi hade en gemensam entré för majoriteten av besökarna, utifrån att få Norra Tomten, vårt affärsområde där uppe, att folk ska träffas och trivas, och det tar ju tid. Man vänder ju inte en kultur, en tradition på dag ett. Så det här ska man ju också ge lite tid att det ska få sätta sig, men det var ett viktigt och stort steg för att skapa en större trivsam upplevelse på idrottsparken. Men självklart så har ju sen allt med servicen när du väl är på arenan, du har med servicen vid biljetthantering, du har med bekvämligheterna på arenan, servicen inne på arenan och upplevelsen på matchen. Men nu kanske jag är lite störd på sporten, men är att sen det viktigaste är att vi också presterar en bra fotboll och vinner fotbollsmatcher. Mm. För det får ju folk till arenan. Men
inte Grimsta och i Borlänge den här säsongen däremot.
Nej, inte i den utsträckning som man behöver, men de är också på väg utifrån hur man nu har gjort Grimsta till en mycket mycket bra anläggning, och för att skapa trivsam för besökarna så har det blivit en helt annan anledning, och de får mer och mer folk, och det kommer mer och mer folk på Grimsta också, det är jag helt övertygad om. Det är väl det som Dalkurd har problemet i Borlänge nu med utifrån hur bekvämligheterna ser ut på Domnarsvallen, och det är därför som de inte blir kvar där, utan det blir det på Gavlevallen som det blir allsvensk fotboll.
Ja, där får ni ju derbyn mot Dalkurd nästan. Ja, i och med att man har sett Gävle som derby.
Så är det, så det ser vi fram emot.
Lite märkligt. Ja, lite märkligt. Men får väl se om det kan bli någon extra rivalitet.
Men jag var inne på, kring våra matcher så sker det alltså ett tufft och hårt arbete för att vi ska skapa det här. Och vi har lite olika kommittéer som sitter och inom olika områden för att skapa upplevelsen på idrottsparken. Men jag tror att vi inom sporten har det viktigaste uppdraget, och det är att se till att vi ska spela bra fotboll och vinna fotbollsmatcher. Mm.
Och där är du en viktig roll i att sätta truppen då, såklart. Och du pratade om det inledningsvis, att det är en intensiv tid nu. Hur går det? Och hur mycket har du att röra med? Det är någonting man undrar över. Blir det samma spelarbudget som i fjol, eller får du mindre eller mer?
Nej, det är samma spelarbudget som i fjol. Så att där så ligger vi på då samma förutsättningar. Så det här ska vi göra bra. Sen kan man alltid drömma och önska att man skulle önska mer. För att det är ju mycket av ekonomiska skäl som du också är med och konkurrerar med andra klubbar. Som då kanske har lite bättre förutsättningar. Men det är också viktigt utifrån karaktärerna på spelarna och den fas de är i sin utveckling. Som gör att vi får hit spelare som brinner för att vara i Sundsvall och ser det här som den perfekta utvecklingsmiljön för att kanske då ta nästa steg. Och det vet jag att många kan bli irriterade på mig och giffarna över att vi blir av med våra bästa spelare, men det är lite grann som vi får verka i den fas klubben är idag. Så är det ju liksom att spelare kan bli för bra för Sundsvall, exempelvis när Runar nu hamnar i Grasshoppers, men självklart så vill ju vi behålla han, och skulle vi ha ekonomiska förutsättningar så skulle vi kanske kunna behålla dem.
Men kan ni nu efter det här ekonomiska året verkligen ha samma spelarbudget som förra säsongen?
Ja, för jag kan ju säga att om vi inte skulle lyckas skapa de ekonomiska förutsättningarna, då spelar vi inte allsvenskt.
Hur ligger ni till då jämfört med andra? Kan du nämna hur stor budgeten är till att börja med? Din spelarbudget?
Jag ligger lite lågt med det här, men alltså det som är om vi ser på andra allsvenska klubbar, så har vi den placering som vi fick i tabellen utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Så det är två som hade sämre och en som var likbördig, och AFC och Halmstad hade sämre förutsättningar, och vart tog de vägen? Jönköping och vi är på samma. Mm. Mm. De andra som är för oss har bättre förutsättningar, så att du kan nästan till läsa tabellpositionen utifrån omsättningarna på föreningarna och förutsättningarna som har gett spelare. Sen är det alltid något lag som överraskar positivt och något som överraskar mer negativt utifrån de förutsättningarna. Men över lång tid så går det inte att dölja. Alla lag, om du inte når rätt intäktsnivå, då spelar du inte allsvensk fotboll. Så är det för alla. Gävle var ju en som överraskade och slog undan alla, men du ser vart de är idag. Så över tid så finns det ingenting att göra om du inte lyckas bli allsvensk även ekonomiskt. Så det är ett lika tufft jobb alltså att få till förutsättningarna marknadsmässigt, intäktsmässigt i hela klubben. För det är det som skapar förutsättningar för sporten, och om inte de finns, då kan inte vi trolla.
När man är inne på samma spår, och du har varit inne lite på Runar till exempel, som ni fick sälja vidare. Erik Larsson känns ju lite som ett sånt exempel som nu skrev på för Malmö. Tyvärr får man väl säga, tyvärr. Ni fick inte betalt för honom heller. Hur känns det för dig?
Det känns jättesurt. Utifrån ett egoistiskt syfte, alltså med GIF Sundsvall, så känns det jättesurt att vi tappar alltså en hög kvalitetsspelare och vi har 0 kronor att ersätta med. Och det är det som vi vill försöka bygga till våra spelare som är. Vi har aldrig några problem med att sälja spelare om de är tillräckligt intressanta för andra klubbar under deras avtalstid. För GIF Sundsvall har aldrig stoppat en enda spelare om det finns professionella intressen. Och det är väl det som man kan tycka blir lite okamratligt, för att jag ger mina kamrater sämre förutsättningar. Men sen så självklart så måste vi också gratulera Erik, som ändå går till svenska mästarna och får spela, ta nästa steg. Och jag är helt övertygad om att han kommer att debutera i landslaget i januari på den turnén. För Erik har haft en fantastisk resa hos oss, som vi vill att alla spelare ska ha. Men optimalt, hörde ni, jag sa optimalt nu. Som jag vet våra supportrar inte gillar, men är att vi hade sålt han i somras.
Jobbade ni för det aktivt?
Vi jobbade för det, men samtidigt så handlar det också om spelarnas prestationer. Det var alltså ingen intresse för att köpa den i sommar. Och det visar väl kanske också lite kvaliteten på svensk fotboll. Det var lite intressen från några klubbar, Malmö, Norrköping, Göteborg, AIK. Men det var förutsatt att de skulle sälja sina ytterbackar, högerbackar. Och när de inte fick göra det, så liksom, då var det inte aktuellt att köpa.
I vilket skede var ni ute för att förlänga hans kontrakt då?
Oj, det har vi varit i 1,5 års tid som vi har jobbat, men insåg i när färdigt att vi kommer inte att hitta någon lösning. Och då gäller det ju liksom, har du hållit på och förhandlat i 1,5-2 års tid för att hitta lösningar på förlängningar, och då kommer man ju till insikt också att spelarna kanske inte är så intresserade av att vara kvar.
Varför är det så svårt för er historiskt sett, som med Ari och nu med Marcus Danielsson och Erik Larsson, och så, varför har det varit så svårt att se till att få betalt för de här bästa? Ari fick ni ju lite betalt för, men det hade ju kunnat bli mer, om man säger så.
Ja, det är ju inte kanske vi som påverkar, utan det är utifrån det intresse som är på dem, alltså om utifrån deras kvaliteter så är inte klubbar beredda att betala pengar för dem. Och det har ju blivit en marknad som är så, utan titta på generellt på alla spelare. Nu går Johan Blomberg går till MLS nu från AIK, och som inte de har hittat en förlängning som de ville förlänga med. Och han går ju också som bossmanspelare. Det har ju blivit tyvärr så att det är lite grann utifrån intresset på spelarna dyker inte upp förrän de är fria att gå. Sen har det ju med alla olika möjliga nivåer att göra, men det har framförallt kan det ju ha att göra med att du vill, vi har ju varit i fas för att vi vill förlänga. Där spelare sitter på längre avtal så får du bättre betalt vid transfers. Men skillnaden är ju ofta att inte vi har de ekonomiska förutsättningarna som gör att spelarna vill förlänga, utan de ser möjligheten att lämna oss ändå då. Ändra som på lite billigare affär eftersom de har kort tid på sina avtal kvar, eller så går de som bossman.
Hur ser du på möjligheten eller vägen att gå att kanske ha en lite smalare trupp då, men betala dem mer och fylla på mer från egna leden? En sån som till exempel, jag tänker på nu killar som har suttit på sidan mycket, som Yaudet Salih och sådär. Hade man kunnat avstå en sån spelares lön för att höja Erik Larssons, eller
ja, fast det
hade det varit en möjlighet att gå?
Det har varit en möjlighet att gå, men det är ändå på sådana nivåer som gör att det blir ingen affär ändå. Men det är ju så vi också jobbar nu med vår spelartrupp inför 2018. Så kommer vi ha en mindre A-trupp, men förhoppningsvis säger jag nu då, högre kvalitet på de spelarna i truppen. Fast det blir en mindre trupp.
Hur mycket mindre kommer det vara?
Kommer det vara, jag skulle nog säga, 4 spelare mindre.
Mm. Det innebär ju då att ett antal kommer att lämna också. Ja. Om man räknar lite matematik. Hur många tror du kommer vara in och ut?
Det kommer att vara, ja, det blir nog, ska jag bara räkna i huvudet, så det blir nog 9-10 spelare ut. Och det blir 6 nya in.
Så det blir ett antal med gällande avtal då som kommer att försvinna här under vintern som det ser ut nu?
Som
det
ser, om vi får önska så är det så. Det finns ju några som att vi inte blir rätt miljö för deras fortsatta utveckling, utan fast de sitter på avtal så kanske det är bättre för dem att hamna i en annan utvecklingsmiljö som gör att de mår bättre som människa och som spelare. Så att, men där har vi ett jobb att göra, men det kan vara spelare som sitter under avtal som också inte är kvar.
Mm. Ja, har de fått liksom klara besked om det här redan, eller är det någon dialog som kommer påverkas av vad ni lyckas få in och sådär, eller hur ser det ut?
Så är det väl också, men det förs en dialog med alla spelare på ett bra sätt, så det kommer inte att komma som någon gigantisk överraskning, utan spelare som vi vill låna ut eller som vi ska försöka hitta en annan miljö till har vi en dialog med.
Finns det namn du kan nämna, man får ta framförallt utifrån utgående avtal gissar jag, som inte kommer vara kvar?
Linus Salin har vi ju berättat om, ja. Att han inte blir kvar, och Erik Larsson försvinner, och Marcus Danielsson
har aviserat att han vill vidare och inte ska vara kvar, så det har vi fått. Vad det gäller de övriga spelarna så är det lite avhängt med utifrån våra ekonomiska förutsättningar och spelare in som gör att jag vill inte spekulera i de namnen. Mm.
Lars Gerson då, har han fått ett nytt kontraktförslag eller hur ser det ut där?
Vi har fina dialoger med Lars Kro Gerson och där vi har stora förhoppningar att han är GIF Sundsvall 2018.
Rajalax och annat namn sådär som Erik Larsson nämnde i podden som sin egen ersättare.
Ja, det måste vi ju lyfta faktiskt.
Ja, det får ju stå för Erik. Vi får väl se vad som händer här och sker utifrån de förutsättningar vi har. Rajalax så har vi en dialog med och så får vi se vad som händer i framtiden.
Det är inte, han är aktuell i alla fall. Det är inte någon dörr stängd åt något håll där.
Det är inte stängt. Nej. Åt något håll.
Men
den är inte öppen heller.
Många dialoger har du på en dag? Det är ju en fråga ändå.
Ja,
från, ska vi nämna vem den kommer ifrån kanske? Hur många timmar och minuter pratar du i telefon per dag? Det kommer från din son.
Ja, det var en Twitterfråga som vi fick.
Ja, han kanske har upptäckt det.
Din största kritiker.
Okay. Så är det ju. Ja, det blir ju många timmar alltså. Det är ibland så, Ja, det är, jag tror inte folk förstår hur mycket telefon det är, och ändå så får jag hela tiden höra att de får aldrig tag på mig, och de får inte liksom en, ska man också vara effektiv ibland så måste man kanske låta bli att svara telefon för jag ska hinna uträtta något ärende, som för att sen sitta i förhandlingar, och man sitter i möten, och då gäller det att ha respekt på de mötena, och då tar man inte telefonen.
Men, nu är det en avstängd, men, ska vi säga. Det, ja. Men hur, uppskattningsvis då? Vad tror du kan handla om? Hur många samtal kan det vara på en dag?
Oj. Det är ju...
Har du ringt nu? Om du kollar på telefonen nu, har du några missade samtal? Ser du det?
Ja, inte nu när jag har stängt av
den. Nej, den är helt avstängd.
Den är helt avstängd. Men låt säga att det ligger mellan 50 och 100. Mm.
För jag tänker få sätta jämförelse. Luciano Moggi i Juventus under tiden som de åkte dit för den här domarfixningen i Italien, så räknade de hans sammanlagda telefontid till 20 timmar per dygn. Men då pratade han ju förmodligen i flera telefoner samtidigt. Överträffade honom?
Nej, det gör jag inte, det kan jag säga.
Det är svårslaget faktiskt.
Ja, det gör jag inte, men jag har faktiskt tittat, och det är alltså åtskilliga timmar i telefontid om dagen. Man kan ibland, så behöver inte samtal vara längre än 15 sekunder, men det blir många timmar som när jag summerar samtalstiden liksom, som man kan göra ibland, så ser man ju, så att telefonen går varm.
Jag har fått en lite liknande fråga medskickad här av en kollega faktiskt, som gäller inte telefon men mail och dator. Hur pass mycket mail får du från typ agenter, rådgivare när det gäller att rekommendera spelare, och hur stort är spannet på liksom kvaliteten på spelare? Hur högt och lågt handlar det om när det kommer tips och liksom idéer på spelare du skulle kunna rekrytera?
Ja, du får väl 30-40 mejl om dagen får du ju. Och jag kan säga, har aldrig rekryterat någon på något tips på någon mejl, så jag kan säga det är 0% utav, så jag, enkelt så kan jag nästan säga, så att som vi fungerar utifrån hur vi sköter rekrytering, så om inte jag vet vem det är, så jag delitar dem. Jag orkar inte läsa dem när jag ser att det är liksom en rådgivare som ger något tips på någon spelare i Kuwait, eller om det är Peru, eller om det är i Jönköping, eller var det nu är. Så jag kan inte sitta och läsa dem ens. Det har jag inte tid till.
Så man ska inte mejla dig helt enkelt?
Jo.
Om man har en bra spelare?
Nej, det ska du inte. För de bra spelarna, de har vi koll på själva som vi ska rekrytera. Så att, realistiskt, för att alla de här vet inte heller om vilka ekonomiska förutsättningar som GIF Sundsvall har. För att om du sen har något snack med någon där du får något tips, så liksom, är det ju ljusår från vad kanske vi kan vara med på.
Det var ju en rejäl avhysning till Freddy Adous agent. Det var en mailkontakt.
Ja, det mejlet fick jag även ni.
Ja.
Vad ska in då under det här transferfönstret?
Ja, det är ju lite positioner, men självklart vi ska in med en högerback eller wingback som vi har i vårt spelsystem. Så är det klart.
Oavsett om Raja Laxo stannar eller inte.
Oavsett om Raja Laxo stannar eller inte, så ska det in en höger wingback. Vi tittar utifrån, nu utgår jag från de spelare som vi inte har klar med, som vi vill förlänga med Lars Kroger, så att inte han finns kvar, eller om han finns kvar med, men vi behöver in med en mittback.
Där kan vi pausa lite. David Fällman kom det uppgifter om idag att han skulle vara aktuell, tidigare Gävle-spelaren som har varit i Kina. Kan du säga något om honom?
Nej, återigen jättetrist, men vi vill aldrig kommentera spelare mer än att jag kan bara kommentera att det är en fin mittback som har mycket bra kvaliteter. Så är en mittback ska vi in med. Vi ska in med en central mittfältare. Vi ska in med två interiors ytterforwards. Och sen ska vi se utifrån hur vi hanterar forwardspositionen också. Gentemot alltså komplementet till Linus Hallenius, och utifrån Peter Wilsons roll som interior ytterforward eller forward. Så att Så det är de positionerna som vi tittar i nuläget.
Apropå det så fick jag en fråga här från, ja det är ju faktiskt en kollega, Peter Karlsson, som undrar om truppen kontra spelsystemet. Att, hade ni verkligen material för att spela det här 3-4-3 systemet? Sett till att det kanske inte var så stor bredd på anfallsfronten. Den var ju kanske den mest oprövade lagdelen.
Ja, och det var ju det som jag sa tidigare, som jag liksom i kanske en överoptimism på några positioner. Men vi hade material för att spela det här spelet och spelsystemet som vi jobbar med. Och det är utifrån det vi utgår nu när vi ska också rekrytera in kvalitet till spelargruppen, som gör att Joel och Ferran och Henrik får rätt förutsättningar att göra resultat, så ska det in kvalitet på ett antal positioner som gör att vi får rätt balans och vi får alternativ på positionerna. Och det är ju så man tittar hela tiden, och där blir ju Lars Krog väldigt viktig för oss utifrån hans roll, för han kan ju agera som sagt i fler positioner än som han nu har idag.
Men jag bara, visst har vi än så länge bara sett honom igen. Nej, han har spelat lite mittback också.
Ja, och sen i början av säsongen så då hade man ju ett annat spelsystem, men då var det en central mittfältare i form av Osmaj Suljevic, och så hade man ju två lite grann mot kanterna. Då gick ju Gerson lite grann på sidan där.
Och Osmaj, det måste vi komma in på också, det uppbrottet. Hur ser du tillbaka på det här nu?
Jättetrist. Utifrån en spännande talang som vi har trott på, som vi hade väldigt, väldigt bra utveckling med långsiktigt. Levererade inte dag ett, men levererade dag två, dag tre. Men situationen, vi tillsammans var överens om att det här var inte en bra miljö för han och för oss att fortsätta samarbetet.
Vad händer då? Kan du berätta mer? Man blir ju, ja, man är nyfiken och vill veta mer helt enkelt om vad som gjorde att man kom fram till det här.
Ja, nej, men vi har bestämt att vi ska inte kommentera så mycket mer, utan här var vi helt överens om att vi avslutar vårt samarbete för att vi vill ha framgång med GIF Sundsvall och Osmaj Suljevic vill ha en annan miljö.
Men disciplinära skäl är ju någonting som har kommit ut. Jag vet inte om det är ni som kommenterade det eller om det, eller kommunicerade. Nej, det eller om det.
Jag tror att det var uppgifter, va, som vi och andra medier också har berättat om.
Jag tänker, varför väljer man inte att kommunicera ut hela bilden i ett sånt här fall? Just för att slippa det här snacket på stan. För det kommer ju mycket uppgifter till oss också som vi inte heller riktigt har kunnat bekräfta och därför skriva om det. Men nu fortsätter du att gå den här typen av rundgångar, historier om Osmaj Suljevic på stan.
Ja, så är det, men vi är väldigt klara med att ingen utav berörda parter har någon fördel av att vi ska kommunicera något mer än vara tydlig med vad vi har sagt och vad vi har kommunicerat, för att det är det bästa för bägge inblandade, att det är inget mer. Det får spekuleras och det får göra vad du vill, men både i det här fallet GIF Sundsvall och Osmaj är helt klara med att det här var det enda vi skulle göra och kunde göra för bägge parters bästa utveckling.
Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i den.
Nej.
Men
vi får fortsätta försöka.
Där är vi färdiga.
Ja. Men,
och vi önskar Osmaj lycka till. Så att,
vet du någonting om hur det går för honom egentligen? Har ni någon kontakt efter det här?
Ja, jag har haft kontakt med Osmaj och han kör rehabilitering och vill komma tillbaka på bästa sätt. Så att han lär säkert dyka upp i någon fotbollsmiljö.
Hur funkar det med ett avtal där? Får han någon slags, när man får riva ett kontrakt i förtid, får han någon slags kompensation eller några månadslöner i en klumpsumma? Och
Nej, det, väg, eller
det kan jag klargöra att det är inte någon utköpsklausul eller någonting som GIF Sundsvall har behövt betala eller något sådär. Det här fanns med i hela vår uppgörelse och det bägge parter var helt nöjda och klara med. Så det är ett avslutat kapitel för GIF Sundsvall och för Smile. Så att det finns inte så att det är någon bekostnad eller belastning för GIF Sundsvall ekonomiskt.
Mm. Kontraktet drevs rakt av liksom.
Ja. Ja.
Mm. Har ni någonting, någon ekonomisk möjlighet då när han ska hitta en ny klubb?
Ja, det kanske vi kan ha.
ska vi försöka referera det här?
Minspelet.
Du kisar nästan och läpparna, du drar läpparna inåt så här och slickar i lite om munnen som att du har ätit en sockerbulle, Urban.
Ja, nej, men som ni vet det så kan man ju inte utifrån avtal kanske tala om allt som står i avtal, men det jag på ett snyggt sätt kanske förklarade lite grann att ja, vi har ett uppgör.
Mm. Ja, det här var intressant.
Spännande.
Ja.
Om ska vi blicka framåt lite grann då kanske. Vi har ju gått igenom mycket stora delar av säsongen som vi har ju pratat framåt också till stor del. Men en intressant fråga som jag tycker vi fick in en lyssnarfråga, det var finns det vid dagens datum en seriös och realistisk vision som man jobbar mot i GIF Sundsvall? Tänker på att eventuellt nå högre placering eller ta guld i kuppen, tas ut i Europa så där. Hur lyder visionen nu, eller har ni en tydlig vision som ni jobbar mot?
Nej, det finns inte en tydlig vision mer än att GIF Sundsvall ska etablera sig i Allsvenskan. Och att etablera sig, då är man inte på nedre halvan, så kan man inte prata om etablering. Utan GIF Sundsvall har ett tydligt mål med att vi ska bli ett etablerat allsvenskt fotbollslag. Och då kan man ju säga etablerat, då är man allt från 1 till 8 egentligen då. Så är man på övre halvan. Men det handlar ju om, som jag pratade om tidigare också, är ju inte bara utifrån, det handlar om att vi måste nå de nivåerna ekonomiskt, intäktsmässigt, publikmässigt, för att vi ska också etablera oss. Så det här är ju liksom ett jobb för hela föreningen och hela Sundsvallsregionen av att vilja etablera, klara av att etablera GIF Sundsvall i Allsvenskan. Det är ett jättejobb ekonomiskt och sportsligt. Men vi har långsiktigt lagt en väldigt bra grund utifrån de ekonomiska förutsättningarna med vår akademi, med vår talangutveckling som också då ska ge resultat i vårt representationslag i Allsvenskan. Och vi har ju en hel del spelare från vår egen verksamhet som idag spelar i GIF Sundsvall, men det kommer oerhört spännande grupper. Jag har varit med länge i GIF Sundsvall, men det är nog, jag vet inte om jag har varit med om att vi har så spännande spelare från 16 år och upp till och med 19 som vi har idag. Vi ligger på en 3-4 spelare som är landslagsaktuella i varje åldersgrupp, och det har nog aldrig något norrländskt eller GIF Sundsvall någonsin varit med.
Kommer du kontaktera någon av de yngre förmågorna som inte haft avlagskontrakt?
Det är vår ambition.
Kan vi få något namn?
Nej.
Nej.
Ja. Ungefär ja, samma leende där.
Vi får luska lite där. Jag vet att men Sebastian Friman är väl den som har varit med och tränat under stora delar av året år. Har han haft ett lärlingskontrakt till och med, va?
Han har haft ett lärlingsavtal.
Mm, just det.
Men det kommer som sagt allt utifrån våra 99er, 00er, 01er, 02er. Födda som ser riktigt, riktigt spännande ut, och där Benny Mattsson och Mikael Bengtsson gör ett fantastiskt jobb med vår talangutveckling.
Om man tittar på Allsvenskan och toppklubbarna, det känns som att det är några klubbar nu som håller på att etablera väldiga ekonomier. Du har ju, Malmö är ju vidarkänt, du har Häckens enorma kapital från Gotia Cup, du har AIK med Isak försäljningen, Östersund som är ute i Europa. Det börjar bli ett skikt nu som har stålar på banken. Tvingar det här er att tänka annorlunda på något sätt? För jag tänker att det börjar bli så olika hyllor nu som man kan plocka spelare ifrån.
Tyvärr GIF Sundsvall har ju än inte varit i den situationen som har gjort att vi har suttit på den sidan. Men så för oss så handlar det inte om att agera på något annat sätt. Det som jag kan säga som vi har inte blivit tvingade, utan så någonting som vi måste agera är att vi är bredare i vår scoutingverksamhet, som gör att vi inte kanske bara tittar i Sverige och Skandinavien, utan nu tittar vi brett över hela världen utifrån våra kvaliteter, för att vi ska få absolut bästa kvaliteter till de ekonomiska förutsättningarna vi har. Och jag vet inte hur ni eller Sundsvallsborna och alla reagerar på om spelarna är från Spanien eller om man är från Kubikenborg. Vad det som gäller för att locka människan och kvalitet. För det, till syvende och sist så handlar det om kvalitet. Det är det vi håller på att titta på, och som vi har breddat vår verksamhet, och som vi måste också bli mycket, mycket skickligare, för det kräver ju resurser kring vår scoutingverksamhet. Vi har varit duktiga i Sverige och Skandinavien, medans vi har inte lagt några resurser på övriga världen riktigt. Men det måste vi bli skickligare på.
Har ni någon, hur ser liksom den organisationen, scoutingnätverket, ut? Handlar det om att ha hjälp av agenter och personer på plats på olika ställen, eller har ni en egen scoutingorganisation med folk som jobbar åt er?
Ja, det har vi. Så vi har alltså människor som jobbar i regioner, länder som vi då har ett stort förtroende för och som hjälper oss i de regionerna, länderna. Så att där man har tydliga uppföljningar, och men till syvende och sist så är det ju Joel och jag som fattar beslut på de rekryteringarna, för vi blir ju involverad i det, men kanske inte de första 5-10 matcherna som man följer en spelare, för det, du scoutar ju inte en spelare på en eller två matcher, utan det är ju ett idogt arbete under kanske något år innan du är klar med liksom att det här är spelaren som har de kvaliteter som vi söker.
Men kan man tala om vilka regioner det här är?
Ja, nej, men alltså det är ju, förutom att vi har uppdelat, vi har ett avlångt land i Sverige som gör att vi har flera roller i bara Sverige som kanske är vårt huvudupptagningsområde. Men sen har vi ju representanter i Norge, vi har representanter i Finland, vi har det i Island. Och sen så har vi också i delar av Europa på vissa ställen. Och självklart så är det lite svårare, men vi har relationer, kontakter alltså också ut emot andra världsdelar. Men inte lika tydligt, utan det är framförallt Europa och Skandinavien.
Ja, inte brassekontakterna.
Nej.
Inte Kai och Dori.
Nej.
Hur är du, när blir första nyförvärvet klart då?
Månadsskiftet november-december.
Ja. Det är snart. Det
blir en vecka på oss att försöka avslöja vem det blir då. Ja. Får vi kämpa på.
Ja.
Men det är ingen klar idag. Det finns ingen muntlig överenskommelse sådär med en spelare.
Nej.
Och jag tror att...
Men var kommer en bit kanske?
Mm. Jag ska vidare till ett möte, så jag känner att jag måste börja runda av. Ska vi börja runda av överhuvudtaget?
Absolut, det kan vi göra. Har du något du vill ta upp eller någonting som vi har glömt att fråga om, så kör.
Nej, ni har frågat mycket, och tyvärr så kan jag inte lämna jättetydliga svar på allting, så det får jag be om ursäkt för, men jag kommer inte på något direkt, så.
Vi kommer återkomma kring många av de här frågorna. Har du någon fråga?
Nej.
Nej, passa på den.
Men ja,
det börjar ju närma sig jul.
Mm.
Vi har ju en avslutande lyssnarfråga som kanske ska få ta plats i podden.
Ja, det tycker jag.
Kör.
Det kommer från vår källa, va?
Jag vet faktiskt inte vart den här kommer ifrån.
Jag skulle tro att det är från Oliver Hagblom, som frågar om du har en fin julgran i år.
Jag tycker att jag har en mycket fin julgran.
Du har redan huggit den.
Jag har huggit den.
Man misstänkte att det fanns någon historia bakom den här frågan nästan.
Jag har varit ute i mina hemtrakter uppe i Fränsta på mina fars skogsskiften och hämtat en fantastiskt fin julgran, men min fru tyckte inte den såg så där jättebra ut.
Vad finns det att anmärka på?
Den var kanske lite för glest med kvistar, tyckte hon, och den var lite tunn på ena sidan.
Får jag gissa ändå att du tyckte att... vilket rum står den i?
Den står i vardagsrummet.
Ja, får jag gissa att du tyckte att vardagsrummet var en optimal utvecklingsmiljö för den här julgranen?
Den kommer att växa fint i vår optimala utvecklingsmiljö, det är jag helt säker på.
Kommer den vara bättre i december än den är i november?
Garanterat.
Jag känner igen vissa mönster här ändå, ja. I ditt julgranshuggande. Men vi har också en...
Det kan vara så, för min fru sa, för jag hämtade faktiskt 4 julgranar. Och hon tyckte...
2 av dem var spanska?
Nej,
nej.
Det var faktiskt 4 var svenska. Men jag gav bort de finaste, tyckte hon. Så de har jag gett bort till de som kanske uppskattar dem ännu mer då.
Jaha, som de i södra Sverige som inte har så mycket julgranar.
Ja.
Vi får hoppas att transferfönstret inte blir... på liknande sätt då, att du ger bort det bästa för GIF Sundsvalls skull.
Vi har gett bort färdigt.
Ja. Ja, det är en bra hälsning, fast den får inte riktigt vara en avslutande hälsning, för den kommer från Johan Martinsson, och han säger att som vi ska säga också jobbar på, vad säger man, på kansliet eller i sälj...
Han är inom vår marknadsorganisation.
Ja. Han säger att det är ingen fråga direkt, men det är din diskvecka vecka 48.
Oj.
Ja, vad är vi för vecka nu? Är vi 48?
Nej, vi är nog inte där än, va?
Nej, jag hoppas inte.
Kan vara nästa vecka.
För
jag tror att det är vecka 47 nu.
Jag hoppas du har rätt. Jag har inte heller koll, för att 47, då har jag inte gjort ett bra arbete. Och det ska jag se till att göra nästa vecka i Svalda. Då ska jag sköta disken.
Jag önskar stort lycka till, Urban.
Ja. Stort tack.
Mycket betryggande. Ha det gott.
Tack, tack.
Tack.
Ha det gott.
Det är stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.